Jag tänker som så att man spenderar mer vaken tid med sina kollegor än vad man gör med sin familj. För kollegorna, det är ytterst sällan man väljer dem. Och därför tycker jag att man är skyldig sig själv och man är skyldig sin omgivning, sina nära och kära, att man trivs där man är. Mm. För då blir man ju förmodligen en gladare och bättre människa. Använder du eller vi våra värderingar tillräckligt i vår vardag? Liksom, använder vi värderingarna i vardagen? Eller är det bara planscher som sitter uppe på väggen?
Jag tror inte att lösningen på liksom jämställdhet framåt är att kvinnor ska liksom sätta på sig kostymer och se ut och bete sig som män. Utan vi behövs ju för dem vi är och män behövs för dem de är. Och det är ju när vi är tillsammans som det blir bra. Gör det som känns rätt. Mm. Inte det som du tror förväntas av någon annan. Och jag tror att det är nyckeln till så himla mycket.
Ja, för visst är det så att många gånger när vi gör ett värderingsarbete inom organisationer så slutar det ofta med en plansch och några fina värdeord som en konsult presenterade på en chefsdag. Det är förödande eftersom värderingar är en så viktig del i jämställdhetsarbetet. Det här pratar jag och Pernilla Nissler som är vd på Blocket om i veckans avsnitt. Hur man ser till att en organisation faktiskt på riktigt lever efter de där värderingarna. Och hur man kan göra dem till mätbara beteenden. Och jag är så himla glad att även den här veckan kunna presentera min sponsor Excitec. Som faktiskt gör det möjligt för mig att fortsätta driva den här podden och frågan om jämställdhet. Som ni vet är min stora passion. Jag får verkligen jobba med något som är i linje med mina värderingar. Och det är jag så glad för. Men nu drar vi igång ett avsnitt som kanske får dig att fundera på hur du kan leva efter dina. Så vrid upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer en timme med Pernilla Nissler. Då ska vi se. Testing, testing. Nej, jag kör ju alltid samma inledningar på avsnitten. Så jag börjar fundera på hur jag ska variera mig. Det här blev ett sätt.
Ja.
Varmt välkommen hit, Pernilla Nissler. Jättekul att ha dig här.
Superkul att vara här. Tack för att jag fick komma.
Du är vd på Blocket idag.
Stämmer.
Supercoolt. Sen 2019, eller hur?
Ja, januari.
Och du har ju fått massa utmärkelser hit och dit, höll jag på att säga. Men du har varit någon kvinnlig förebild, eller hur? Och så var det väl Handels... Någon som utsåg dig till någon av de mäktigaste kvinnorna eller allt vad det var. Det är ju massa utmärkelser. Det finns så många sådana där ute nu.
Ja, det gör det.
Men det är häftigt, för du har gjort en fantastisk karriär.
Tack.
Men ändå aldrig riktigt haft planen att göra karriär, eller hur?
Det stämmer. Det har bara hänt.
Det har bara hänt. Mm. Men du ska få berätta lite mer om dig, vad du... Vad du gör eller var du började någonstans? Mm. Var började du med din karriär?
Jag började... Bra fråga. Jag gick industriell ekonomi i Linköping för... Känns som 5 år sedan, men det är väl mer 50 år sedan känns det som nu. Jag tog examen 99. Och då gjorde vi, jag och en kompis, ett exjobb som handlade om outsourcing. Och då studerade vi ABB, Ericsson och Nokia. Och så fick jag upp ögonen för Nokia.
Mm.
Och fick sen en anställning på Nokia och jobbade på Nokia mellan 99 och... 2006. Så jag var där under ganska många år. Så det var där jag växte upp ganska mycket. Och det var under väldigt intensiva och roliga och positiva år på Nokia.
Var det när Nokia var så trendigt med 3310?
Yes.
Ja.
Da shit var
da,
det.
Da, da shit. Shit. Ah. Snake ah. och allt ah. vad det där hette. Ah. Det var ju superkul. Ah.
Jag höll på att jobba mycket med sourcing. Höll på ah. så här. Och det gjorde runt för att köpa rättigheter till ringsignaler. Liksom. Oh, så jag jobbade inom spelindustrin. För Nokia gjorde ett attempt att gå in i spelindustrin med en telefon som heter Engage. Det blev ingen succé. Men det var sjukt coolt att se hur liksom ett telekombolag som det ändå var ska närma sig spelindustrin som är väldigt kreativ. Den är mycket mer som filmindustrin. Och det var en väldigt rolig erfarenhet. Lärorik.
Jag kommer ihåg att man sen kunde byta skalen på de här telefonerna efter ett tag. Men innan, då målade jag alltid mina telefoner med nagellack. För att de som skulle se lite snyggare ut.
Sjukt kreativt.
Ja, väldigt. Det började redan då. Som
exakt, det var jättesmart. Ja.
Men då var du där, och sen, vad hände sen?
Då var jag där, jag var expert med Nokia. Jag jobbade i Kanada i 2 år. Mm. Det var jättekul, men sen så kände jag att det är dags att komma hem. Och då började jag jobba på ett litet bolag som heter Terraplay, där jag var 1 år. Men kände att jag gillade det här stora bolagskänslan. Mm. För jag gillar att... Jag går igång på människor, jag går igång på relationer. Och i ett stort bolag så finns det ju mycket människor och mycket relationer att bygga på. Och relationer är oftast nyckeln till att få någonting gjort. Liksom. Och att i stora bolag, ja, det finns massa politik och massa olika drivkrafter och sånt där. Men är man ärlig och vet vad man vill, och man vill det av rätt anledning. Mm. Via relation, genom relationer, så kan man ofta få ganska mycket gjort. Liksom. Så att, det gick jag igång på och ville ha i ett stort bolag igen. Så då sökte jag mig till Tele2. Mm. Och började jobba på Tele2. 2007 tror jag. Sen så var jag med dem under många år.
I 12 år, eller hur var det? 11 eller 12 år?
Ja, 11-12 år.
Och du fick ju uppdraget när det här stora hände att få ihop Tele2 TDC till viss del, eller hur? För du var ansvarig för företagsdelen.
Exakt.
Affärsområdeschef.
Exakt. Så jag ansvarade för Tele2s erbjudande i Sverige gentemot företagsmarknaden. Och det var ju allt från det vi sålde till liksom små enmanna och enkvinnobolag till liksom stora koncerner och stora landsting och vad heter det, offentlig verksamhet.
Ja, men precis.
Och en av våra konkurrenter var danska TDC som i Sverige hade verksamhet inom företag just. Så att 2016 förvärvade Tele2 TDC i Sverige. Mm. Så då skulle vi två bli... Summan skulle bli större än två. När man adderade de här två bolagen. Och det var sjukt roligt.
Ja.
Och intensivt. Och det var lite min dröm. För att under mina Nokia-år när jag jobbade inom spelindustrin så förvärvade Nokia ett bolag som heter Sega.com. Som ju liksom hade ett asiatiskt ursprung och Nokia väldigt finskt ursprung. Och när de här två kulturerna skulle mötas så blev det liksom inte magi på en gång. Men tillbaka då till relationer och tillbaka till att skapa tillit mellan människor och sånt där. Så det är så man måste bygga det. Och så det hade varit min dröm i flera år. Det var den enda gången jag liksom kanske hade haft tillnärmelsevis likt en plan. Liksom. Det var att någon gång få jobba med en integration utav två bolag. Så det fick jag göra. Och det var väldigt häftigt.
Vad är det som är kul med det då?
Ja, men det som blev lite häftigt med Tele2 och TDC var ju att vi hade ju varit konkurrenter innan. Och nu högst lux så skulle vi över en natt förväntade sig att vi skulle lita på varandra och känna ordentlig tillit och ha förståelse för varandra och sådär. Och det hände ju inte över en natt. Men hur viktigt det är att jobba med, eller vi la väldigt mycket kraft och pulver via så här, men okej. Vilken ska vår kultur vara? Vilka värderingar ska vi ha? Så att vi liksom skakar hand på vad det nya gemensamma skulle handla om. Så att alla skulle känna sig hemma på något vis. Liksom.
Hur gjorde du det då?
Men vi var väldigt tydliga med att Tele2 har en väldigt stark företagskultur. Och väldigt värderingsdrivet företag i Tele2 som delar Kinnevik. Så att vi var väldigt tydliga med att värderingarna och kulturen i det här nya sammanslagna atmosfären skulle vara Tele2s. Liksom. Så att det var, och det tror jag var väldigt klokt i den bemärkelsen att vi var öppna och transparenta med det från start. Men sen vad det gällde väldigt många andra saker så hade vi liksom ambitionen hela tiden att välja det bästa. Liksom. Utan för att vi hade ju väldigt liknande produktportföljer och erbjudanden och tjänsteportföljer. Och då, om man liksom, om en har ett äpple och den andra har ett äpple, då kan man ju ta det äpplet som med Stripe, liksom, helt enkelt. Mm. Så vi jobbar jättemycket med det. Vi jobbar väldigt mycket med vikten av att så här, sammansättningen av de här nya organisationen, att det är olika ledningsgrupper och att det är grupper överlag, att man skulle ha att det var TDC-are och Tele2-are i grupperna och så här, för att man alla ska känna sig hemma.
Ja, men liksom integrera de olika kulturerna på något sätt.
Ja, och de från TDC skulle inte känna att det var Tele2 som kom dit och åt upp dem.
Nej, liksom. Precis.
Det var aldrig intentionen. Utan vi var två jättebra, starka, fina, lönsamma bolag som skulle gemensamt bli ännu bättre. Mm. Liksom. Det var inget...
Liksom. Nej, precis.
Inget stort.
Men du har sagt ordet tillit ganska många gånger. Hur bygger du det, tror du?
Jag är väldigt transparent, tror jag. Jag är väldigt ärlig. Jag har liksom alltid rent mjöl i påsen. Mm. Liksom. Jag tror på att människor vill göra ett bra jobb. Och jag med, såklart. Liksom. Mm. Och jag tror att ju mer öppen man kan vara med liksom, vad man har för ambitioner och som med företaget eller med organisationen eller vad det än må vara, desto mer tror jag att organisationen får en möjlighet att köpa in på det, ja, så att säga. Liksom. Och på mig ser man om jag är sur eller arg eller ledsen eller superglad. Alltså, så jag är transparent med alla mina känslor. Liksom. Och under den här coronatiden har jag varit väldigt emotionell. Vi kommer ju aldrig glömma det här som vi fortfarande är uppe i. Och det har ju, ja, men i videosamtal och i videomöten liksom, har vi fått skrattat ihop. Men vi har också gråtit ihop under den här våren. Liksom. Det har varit mycket känslor.
Ja, den här tiden kommer ju gå till historien. Men det du säger egentligen är att du inte är rädd för att vara sårbar.
Nej.
Varför tror du att många ledare är rädda för att vara sårbara? För att det är i alla fall min känsla av det, att det finns en bild av ledare att de ska vara väldigt så här, skarpa och... Du förstår det jag menar?
Ja, jag förstår vad jag menar. Och det är, för mig är det så främmande. Alltså, jag förstår bilden och jag ser den ibland själv också. Men det måste vara så himla jobbigt. Det måste vara så sjukt jobbigt att gå in på jobbet, vare sig det är hemma nu i de här tiderna eller om det är på sitt kontor. Att så här, iträda sig en annan roll eller en annan persona. Liksom, det måste vara jobbigt att hålla isär dem till slut. Jag kan inget annat sätt än mitt eget sätt. Jag ser andra sätt, såklart. Men jag skulle inte vilja göra det på något annat sätt.
Du upplever att du vågar vara dig själv i alla situationer, liksom. Det är ju superduper jätteskönt, tänker jag.
Ja, men jag tror att det blir liksom så här, det blir mindre att bära på. Det blir mindre att tänka så här, fan, tänk om jag sa fel. Tänk om jag agerade min privatperson nu, fast jag egentligen borde agera min professionella person. För mig är de samma. Men jag tror att det kommer mycket ifrån att jag är väldigt värderingsstyrd. För mig känns det rätt att vara öppen och transparent och ärlig. Och för mig känns det rätt att säga så här, hörni, fan vad grymt. Det här, jag är jättestolt över det vi har gjort. Jag är jättestolt över dit vi har kommit. Eller de här besluten vi har fattat. Eller fasiken, här behöver vi steppa upp. Liksom, det här räcker inte. Liksom. Alltså så här, man måste ju vara transparent åt alla håll. Och för mig är det väldigt värderingsstyrd. Så hade vi något tillfälle här i somras att... för mig är det väldigt viktigt att när jag går och lägger mig på kvällen så har jag liksom ett så här gott leadership conscience. Liksom så här, jag vill kunna stå för det jag har gjort under dagen eller under veckan eller kvartalet eller vad det nu må vara. Och jag går tillbaka till corona. Jag har aldrig haft så gott leadership conscience som jag har haft under våren. För att jag tycker att vi har gjort väldigt bra saker både för samhället och för våra medarbetare. Liksom. Och för mig är det väldigt viktigt att kunna somna gott om kvällarna. Ibland har man gjort fel, men intentionen är... Så länge intentionen är bra. Så man gör så gott man kan. Det är min mans och mitt motto i äktenskap och barnuppfostran och allting. Vi gör så gott vi kan.
Ja, som vi säger på mitt jobb, alltid great enough. Ja. Liksom. Det är...
Bra. Ja, det är jäkligt bra, great enough.
Ja, men det är en väldigt skön inställning, tänker jag.
Ja.
Att liksom, för det här är något som händer kvinnor också ofta. Att man gör allting 10 gånger bättre. Ja. Jobbar 10 gånger hårdare.
Ja. Ja.
Och vad ger det i slutändan? Troligtvis oftast mer stress, tänker jag.
Exakt så.
Men det jag har läst om dig, det är ju att du har inte haft någon direkt plan så att du ska göra karriär, eller hur?
Nej, och inte riktigt veta om jag skulle vilja göra karriär, vad det skulle vara inom.
Nej.
Eller vad jag ska säga. Jag tänker som så att så här, man spenderar... mer vaken tid med sina kollegor än vad man gör med sin familj eller med sina vänner eller de man väljer. För kollegorna, det är ytterst sällan man väljer dem. Och därför tycker jag att man är skyldig sig själv och man är skyldig sin omgivning, sina nära och kära, att man trivs där man är. För då blir man ju förmodligen en gladare och bättre människa. Och jag tror att det har varit min drivkraft hela tiden. Liksom, att säga, nej, men det här verkar spännande. Här kommer jag nog trivas. Eller om jag kan lära mig lite mer om det här så kanske jag kan trivas här. Det har nog varit en drivkraft i mig att vara någonstans där jag känner att jag utvecklas. Och där jag får vara med att utvecklas. För mig är det mycket viktigt att liksom få vara med, så att säga, i något sammanhang.
Och jag tänker tillbaka på det här som du sa i början där, att bygga relationer. Hur mycket tror du det har hjälpt dig i din karriär?
Det tror jag har hjälpt mig mycket, för att jag tror, och inte i den bemärkelsen att jag har fått någon, gått före eller på någon räkmacka för att jag känt någon, det är absolut inte, utan snarare att jag har, tack vare att jag byggt relationer, kanske jag fått kunna åstadkomma saker.
Men skapat resultat
tillsammans med andra, precis, tack.
Ja, men, nej, men alltså, för jag tycker att det är en ganska viktig nyckel att tänka på. Jag pratade lite med Asita Shariati om att bygga upp som ett liksom, sponsornätverk, om man kan säga, att liksom, bygga relation med rätt personer. Så att man är i folks tanke när det kommer till kanske en ny tjänst eller ett uppdrag eller ett projekt. Mm. Har du tänkt någonting så?
Absolut. Jag brukar prata om så här, she's with me. Vid ett tillfälle så sprang jag på en man. Jag satt vid ett tillfälle och gjorde slides för att jag skulle prata för ett nätverk av kvinnliga chefer på ABB. Och så satt jag gjorde de här slidesen och då så såg den här mannen att jag gjorde dem och så frågade om jag var föreläsare. Och sa, nej men jag ska föreläsa. Liksom. Mm. Och så berättade jag vad jag skulle prata om. Och jag skulle prata just om min karriär för kvinnor och så. Och då, det här var i samband med att det var samband med Obama och Hillary-valet. Och då gick ju många runt med de här pinsen där det står I'm with her. Och då så pratade han bara, fasigen, ni tjejer, liksom, ni kvinnor, ni behöver bli ännu bättre på att hjälpa varandra. Och då lite grann i munnen på varandra på något vis sa vi så här, lite så här, she's with me. Att man blir ännu bättre att titta ut i sitt nätverk eller i sin organisation eller i sin närhet och bara så här, fan, det där är en jäkla stjärna. Hon, och nu pratar vi om kvinnor just i det här fallet. Så här, hon kommer gå långt och jag vill ge henne den här lilla, lilla extra möjligheten om jag kan. Mm. Och så använder jag tänka lite, she's with me. Och sen så försöker jag få med den här tjejen på något vis. Och jag vet när jag tänker efter att så här, jag har varit with someone också. Mm. Och jag tror att det är någonting som tjejer, givet historiken och givet hur liksom, vart vi står kring jämställdhet, jag har ju gjort framsteg med, men det är sjukt långt kvar. Liksom.
Ja, den här podden och min bok är ett bevis på det.
Exakt, att det här ens behövs, att vi behöver sitta och prata om det är liksom ett tecken på det, precis. Mm. Men jag tror att, och vi tjejer är ju inte på något vis själva, eller vi kvinnor är ju inte ensamma lösningen till det. Men det, för mig blir det liksom ett verktyg som jag själv kan använda.
Det är det som kan vara fördelen med sådana här kvinnliga nätverk som vi sätter ihop också. Mm. Sen får inte det bli bara... Alltså jag tänker, ja, för mig har det alltid varit väldigt viktigt att involvera män. För det Absolut. Som du säger, att kvinnor är ju inte enskilt lösningen på det problemet som finns. Nej, nej. Vi kan ju slåss för det.
Ja, ja,
men det är ju männen som måste ändra på något sätt.
Ja, och det är ju så här... Martin, vi har två söner som är 10 och 11. Vi har ett ännu större ansvar att se till att de fattar hur läget ligger till. Och vad som är rätt och vad som är fel. Och vad som helt självklart, vad som borde vara självklart men inte är det. Mm. Där har vi ett jättestort uppdrag som föräldrar till två pojkar. Som såklart föräldrar till flickor också har. Mm. Men fasiken, vi behöver ge rätt.
Men när du säger det här att kvinnor måste bli bättre på att liksom stötta och hjälpa, backa varandra. Som ni pratade om, du och den här mannen. Har du någon upplevelse av det, systerskapet? Då? Eller vad är dina tankar om det?
Jo, men absolut, det har jag. Dels har jag liksom... Har jag haft och har liksom några that are with me. Vilket känns himla bra. Och liksom så här, om någon möjlighet uppstår någonstans. Att, så här, de tänker ju på fortast. Liksom, att, men vore det här någonting bra för henne? Eller om jag skulle kunna ta henne med den? Eller hur det nu må vara. Så, att, så här, för mig är det så här bra att ha de här liksom, top of mind. Men sen så har vi också fina grupperingar utav starka kvinnor som jag... har förmånen att få vara en del utav. Och det är väldigt coolt. Så nu när jag blev vd på Blocket så finns ju en massa nätverk överallt som liksom gärna bjuder in och att man ska bli medlem och kosta pengar och att man ska vara, ja, men man ska vara i olika sammanhang. Och det är härligt. Men ett av mina absolut viktigaste nätverk, det är några utav de kvinnliga cheferna från Tele2-tiden. Som vi var kollegor och jobbade ihop och nu har vi helt olika roller. Men vi ses fortfarande en hel del och det är väldigt värdefullt för att vi känner varandra, vi förstår varandras historik och nu är vi i nya miljöer och kan hjälpa och peppa och man kan bolla saker och ting med varandra. Så att, ja, men jag har många starka kvinnor runt omkring mig.
Diskuterar ni någonting, så här, utmaningar som man möter på grund av att man kanske är kvinna? Eller kanske är du är kvinna.
Jag är kvinna.
Men jag menar att det finns ju utmaningar man möter på grund av sitt kön.
Ja, absolut.
Är det något du har funderat på?
Men jag tror att jag överlag, personligen har jag varit väldigt... lyckligt lottad. Mm. Jag kan inte tänka tillbaka på någon situation där jag tror att det blev dåligt för mig för att jag var tjej. Men jag vet att det sker. Liksom, och jag ser att det sker. Och ja, det kan vi prata om ibland. Det kan vi prata om. Absolut, absolut. Och jag tror att, men det är också tillbaka till så här grundläggande saker i samhället som bara... Vi bara måste ju rätt och så här, små saker. Jag jobbar med en tjej förut på Tele2 som heter Maria Lindstedt. Hon var väldigt duktig på att ha de här jämställdhetsglasögonen, if you will, på sig. Liksom, hon lärde mig att bli bättre på det. Och det här var när våra pojkar var jättesmå. Då skulle vi hyra skidor till dem. Och då var de så här ljusblåa, fula män och så här gosedjur målade på. Och så står det på skidorna, står det my first. Och på de ljusblåa står det my first boy. Mm. Och på den rosa står det My First Girl. Och man bara, men varför? Jag tror det var K2 som hade gjort de här skidorna.
Mm.
Vem tycker att det är rimligt ens en gång att skriva boy på den blåa och girl på den rosa? Erik, vår ena sons favoritfärg är lila. Kan den inte, alltså, sånt här gör mig så
irriterad.
För att det är så att det börjar, man lär dem fel från start.
Och det är sånt som pågår hela tiden. Och det är som du säger, man måste ha de här jämställdhets- eller genusglasögonen på sig jämt. För min egen skull, jag menar, jag såg ju inte massa saker hända förrän jag startade den här podden. Nej. Och liksom lärde mig mer om det. Vad är det du har sett hända då längs din karriär? Har du,
nej, men,
när du tar på dig de glasögonen, vad är det du ser?
Ja, men dels så tror jag att jag ser, eller jag ser att det, min observation är att det är ännu viktigare för tjejer att ha sponsorer än för killar.
Mm.
För att så här, ja, men man kan jobba jättehårt inom olika företag eller olika organisationer, setupper med att så här, få upp siffrorna och få det jämställt. Och sen så händer någon liten grej och så raseras det så jäkla fort. Så det är nog en spaning som jag absolut har. Liksom att det känns, det är så skört.
Mm.
Det är så otroligt skört.
Mm.
Att det krävs så lite för att man måste börja om. Och därför tror jag att det är så viktigt att man, att jämställdhet, eller all slags diversity och inclusion, det blir liksom, det är ingenting som en som HR sitter och jobbar med på hörnet, utan det är liksom allas uppdrag att se till att man är en sån organisation. För att då går det inte sönder lika fort om det skulle ske någon förändring någonstans. Så att det skulle jag, det är definitivt en spaning liksom. Mm. Och sen så löneläge, absolut.
Mm.
Absolut.
Mm.
Och såg ett inlägg idag från Allbright kring löneläge där det var, man jämförde vd:ar på ett och samma bolag och den kvinnliga vd:n hade liksom sjukt lägre lön.
Ja, vad var det, 2 miljoner per år eller sånt där? Det är helt sinnessjukt.
Helt sinnessjukt.
Mycket pengar.
Så det är väl de två typiska grejerna. Men sen så finns det ju så här små beteenden hela tiden att man förväntar sig i vissa miljöer att om det är tjejen, kvinnorna som ska fixa kaffet, eller att det här, men vi behöver flera tjejer i gruppen så att det blir lite mysigare. Liksom.
Mm.
What?
Ja.
Nej, vi behöver inte tjejer för att det ska bli mysigare. Vi behöver tjejer för att vi ska prestera ännu bättre. För att vi vet forskningsmässigt att så här, gruppen blir bra om den består av massa olika kön, åldrar, liksom bakgrund, allt möjligt. Inte för att det ska bli härligare och trevlig stämning.
Men vad tror du det beror på att du inte upplevt det själv då? Att du inte kan se tillbaka och känna att det har hänt dig någonting?
Men jag har liksom aldrig varit i någon annan slags miljö. Jag gick tekniskt gymnasie, jag läste till civilingenjör, jag har varit inom telekom i hela mitt liv. Så att någonstans kanske jag har lärt mig mitt sätt att förhålla mig till och få det att funka, upplever jag det själv, i en sån miljö. Det kanske är tuffare om man kommer ifrån en miljö där det är mer blandat och tar sig in i telekom eller tar sig in i någon så här tung verkstadsindustri eller någonting. Jag vet inte, det är bara en...
Men kan det vara så att du då egentligen är utsatt men att du har vant dig eller anpassat dig?
Jag tror...
Nu blir jag fröken psykolog här igen.
Ja, nej, men det är bra.
För det är något som jag har sett hända.
Ja, nej... Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. Det var en gång, slår det mig nu, så satt vi i ett möte och så opponerade jag mig gentemot en kollega och kollegan sa någonting i stil med lilla gumman. Så det var bra, jag har glömt prata om den här incidenten. Och sa någonting i stil med lilla gumman och jag var helt chockad. Jag hade då aldrig under mitt yrkesverksamma liv varit med om något liknande, så att jag var inte rapp nog liksom, att säga någonting tillbaka.
Det är svårt.
Det är svårt. Men en annan manlig kollega höll på att svimma. Så han bet till så in i bomben. Bara, vad säger du för någonting? Mm. Han eskalerade det till vår chef. Och eskalerade det ytterligare. Det var upp. Så den här första kollegan fick be om ursäkt. Och där. Sen så var jag borta ifrån Tele2 i 3 år. Jag var, vad heter det, tjänstledig. Vi bodde i USA och så flyttade jag tillbaka. Och då var ju den här lilla gumman kollegan fanns ju kvar. Och vid något tillfälle, ganska snabbt efter det att jag kom tillbaka, så hade vi någon kick-off eller vad det var. Och han var lite slirig och kom och bad om ursäkt. Och han hade känt sig så dum och han hade fått slag när han skulle komma tillbaka. Så han hade gått till byrå. Jag hade glömt det för länge sedan. För att jag tyckte att den här andra kollegan som eskalerade hanterade det så bra. Och våra chefer hanterade det bra och liksom så. Men han hade ju brutal ångest och han skulle aldrig säga en sån sak igen. Men det är, så jag måste ta tillbaka mitt svar. Det hände faktiskt en gång. Jag fick lilla gumman-kommentaren. Men de andra gångerna... Jag tycker inte att jag har blivit... Jag tycker inte att jag har blivit förfördelad. Jag tycker inte att det har... Att jag har blivit drabbad på något vis. Men jag tror att jag har ganska mycket skinn på näsan också. Och att jag tar plats.
Mm. Ja, för det, men det är någonting som jag liksom har tänkt på, att när man liksom är i de miljöerna som du säger, ändå så manligt dominerade miljöer från början, att man på något sätt formas in i den. Jag har en vän som har varit i manlig bransch jämt, och hon ser på sakerna med helt andra saker för att hon, eller med helt andra ögon, för att hon på något sätt är formad i en manlig kultur och har tagit sig fram på sitt sätt genom att ta det som du säger nu, skinn på näsan, ta plats och så vidare.
Ja, och sen så här, tillbaka till att jag gör det som känns rätt för mig. Jag är värderingsstyrd, men däremot så kan jag ju se ibland om man ser, jag vill ju så här peppa andra tjejer till att så här, men stå på dig. Var inte så ursäktande, prata inte så tyst, utan så här, fan, du kan det här lika bra som han bredvid, eller du kan det, förlåt, du kan det ännu bättre i vissa lägen. Så att, ja.
Ja, men sen ser vi på saker med helt olika ögon. Hon och jag, om jag får en kommentar från någon och jag säger så här, det här, jag upplevde det här som var, att det var lite så där på gränsen. Och hon tycker inte alls att det är någonting konstigt.
Nej.
Men det är för att vi fostrade så olika miljöer och ser på saker med så olika ögon.
Så kan det absolut vara. Absolut.
Ja, eller jag säger det, jag konstaterar inte, jag bara håller
nej,
den
men absolut, absolut.
Tanken. Att man då kanske inte riktigt sådär... Nej, men man har inte samma upplevelse av världen. Och så är det ju, för vi alla är ju uppväxta på olika sätt. Så det är inget konstigt.
Nej, nej. Nej, och det är helt sant. Men sen tänker jag på så här, de senaste rollerna jag har haft. Det. Jag har fått bygga mitt eget team. Både ledningsgruppen på Blocket och liksom olika ledningsgrupper på Tele2. Så har jag ju byggt dem så jämställt som jag bara har kunnat. Så att här, min närmsta miljö har inte varit bara män.
Nej.
Och så har vi gjort det
strategiskt
och försökte jobba vidare på det. Men ja, vi är inte klara på långa vägar.
Nej, men det är ett jobb som tar tid. Mm. Men det kräver ju ihärdighet liksom.
Just det är så.
Men vi ska backa bandet lite igen. Det här är så kul med min podd, tycker jag själv. Att samtalen börjar någonstans och så går de någon helt annanstans. Och då är det mitt jobb att ta tillbaka oss till spåret. När du var på TDC, eller på Tele2, och skulle få ihop TDC med. Då har ju jag såklart läst om att du hade liksom pengar i en vågskål och lönsamhet. Och sen hade du människor i en annan. Och det här var en stor utmaning för dig. Kan inte du utveckla lite varför... Och säga, vi börjar så här som en duktig intervjuare gör. Att du utvecklar... Hur märkte du att du hade de här två olika vågskålarna?
Ja, men det var uppdraget. Å ena sidan skulle jag få de här två bolagen att bli mycket mer... 1+1 skulle bli mycket mer än 2, liksom. Å andra sidan så skulle vi så här, få ihop alla de här individerna. Jag tror när vi blev sammanlagt 1200 personer i det här förvärvet. Det var 800, tror jag, som kom från TDC. Så att, det var uppdraget. Och jag är ju jäkligt enkel. Jag tror ju liksom att så här, bra ledarskap leder till högt engagemang som leder till bra resultat. Så att jag tänkte den här... ena vågskålen med människor är liksom ledarskapet och engagemanget som sen leder till den här nästa vågskålen med pengarna. Så att det var i sig inga konstigheter. Men det jag upptäckte var att jag la väldigt mycket av min tid och fokus på den här vågskålen med resultat och lönsamhet och pengar. Och mindre av min tid och energi på people-grejerna. Och det är där jag får min energi.
Men det är inte lika mätbart på något sätt, eller hur? Eller var det det som gjorde att du...
Nej, men det är inte lika mätbart. Det ligger nog mycket i det. Och då...
Eller det är det, men alltså det man mäter fortfarande idag är ju pengar.
Ja, men det är ju resultatet.
Förlåt att jag flikar
in. Nej, men precis så är det. Det är ju resultatet. Och det är ju rätt, för målet är ju, och det tror jag också på, så här, bra ledarskap leder till högt engagemang som leder till bra resultat. Och med resultat, de menar ju pengar också. Och välmående och alla bitar, men även pengar. Men jag la väldigt mycket av min tid på pengabitarna, och det är helt fint, men jag själv får mycket mer energi av att jobba med people-bitarna. För att jag tror att det är nyckeln till det andra. Men så här, till två och alla börsbolag, så är det klart att det är kvartal och det är resultat och det är pengar. Och så här, det är, men om man tittar på vad gäller min personliga tid och min egen tid, så blev det där. Och till slut så, det som hände var att vi var på en resa, en tjänsteresa. Och jag var ute och sprang och blev väldigt yr. Och så släppte inte den där ischen på en vecka. Och jag insåg att det här är inget bra, men då var jag 42 eller vad jag var. Och man blir inte yr bara sådär, liksom, om det inte är något större som är fel. Antingen har man kanske då en hjärntumör eller så var man utbränd. Och det konstaterades ganska fort att jag var utbränd helt enkelt. Mm.
Gick du runt och mådde illa eller var det så att allt
snurrade? Jag kräktes på Esplanaden eller vad det heter på Mallis.
Trevligt.
Väldigt trevligt. Mm. När jag var ute och sprang. Och jag, förvisso det var lite varmt, men jag skulle springa halvmara någon vecka efter. Mm. Så att det var inte så att jag var helt rookie på att springa. Och det var inte så att jag tog ut mig speciellt mycket. Det fanns liksom ingen annan... Det fanns ingen förklaring. När det sen fortsatte. Så den här yrseln fortsatte under veckan som kom efter det. Och då var jag, när jag gick, som jag var på jobbet, gick i korridorerna, så insåg jag att till slut att jag gick nära väggen så att jag kunde liksom hålla mig mot väggen. Och det är ju helt crazy.
Ja,
liksom.
Det är helt sinnessjukt. Ja.
Så då när jag insåg det, det tar ju ett tag liksom innan man inser det. När jag väl insåg det, då drog jag i handbromsen på en gång. Och sen så var det ingen mer med det. Alltså jobbmässigt. Utan då, det här var väl i september tror jag, 17. Och sen var jag sjukskriven under lång tid.
Mm.
Men
det var krasch, total krasch.
Det var krasch.
Men du var ju inte deprimerad. Eller?
Nej, jag var inte deprimerad. Jag hade inte ångest. Jag var väldigt trött. Jag hade väldigt kort stubin. Och jag var yr. Men jag hade lätt till tårar. Jag var slut. Jag var väldigt, väldigt trött. Liksom sliten, helt enkelt. Och jag tror att det var många års arbete. Och många års... Ja, men så här,
Slit,
exakt. Mm. Där det kulminerade, tror jag, i det här att jag la min tid på saker och ting där jag inte fick så mycket energi. Så min balans blev inget bra. Och det lärde jag ju mig under den här tiden. Jag liksom, när man går in i väggen, man lär sig lite nya saker om sig själv. En del tycker jag att det är helt revolutionerande. Det tyckte inte jag att det var. Men jag fick lära mig liksom mer om mina... Ja, men så här, det är viktigt att omge sig med bra människor. Och det är viktigt att vara någonstans där man... tycker om det man gör. Och alla de sakerna var ju check på mig. Jag hade ju ett stortrivdes på Tele2 och i den miljön jag var. Och jag tyckte att det var jätteroligt.
Mm.
Men min balans blev ingen bra, helt enkelt.
Nej.
Och man kan väl prata om så här, man har så här naturliga beteenden och mer anpassade beteenden. Och den ena vågskålen för mig var ett mer anpassat beteende. Och den andra var ett mer naturligt beteende. Och jag la väldigt mycket tid på det anpassade.
Hur tog du det tillbaka då? Det var bara att vila eller vad?
Ja, jag vilar jättemycket. Alltså jag kollar så mycket på Netflix så att det liknar ingenting. Brutalt mycket. Och jag har gått så mycket i skogen.
Ja.
Så nu när det blir corona och vi har jobbat väldigt mycket med walk and talks så går jag i mina gamla spår där. Men inte alltid mina gamla spår, för de är ju... Vågar man inte dagtid som tjej ta sig ut och promenera femman i dagsljus. Jag tycker det är förskräckligt, men jag gör inte det längre. Nej, det var bara några veckor sedan så var det en som våldtogs i skogarna vid oss i Täby.
Ja, det är helt...
Det är helt förskräckligt.
Du, och det är det vi lär kvinnor att vara rädda och när vi går ut. Ja. Jag släpper på söndag ett avsnitt med Katarina Wenstam om just det. Eller ja, det är delvis det.
Alltså, nu när jag är ute och promenerar och jag snittar nog... Jag har 17 000 steg hittills. Jag snittar nästan 20 000 steg om dagen. Liksom nu när det är arbetstid igen och har extra batteri på telefonen. Och det är så jag jobbar. Jag går och har walk and talks. Ja. Men jag undviker att gå femman. Och vi har världens finaste spår där vi bor. Men jag går inte där själv längre. Jag vågar inte. Och det är förskräckligt. Och det gör mig så jävla rent ut sagt förbannad att... Det är snott ifrån mig, men jag är inte redo att riska.
Och ändå är det ovanligare än att kvinnor våldtas i hemmet.
Yes.
Men det är ett helt annat,
det är ett helt annat
ämne. Yes. Men ja, det är helt sjukt att du ska känna så.
Rädslan finns.
Mm. Men hur lång tid tog det? Nu går vi
förlåt,
det.
Vi går tillbaka.
Hur lång tid tog det?
Ja, men jag började, jag var helt ledig i nästan ett halvår, tror jag. Ungefär ett halvår. Och då, jag vilade väldigt mycket. Jag vilade mycket och röjde en hel del hemma, vilket kändes lite härligt att börja med. Jag minns, du vet den där lådan man har i köket med massa skräp i, liksom, som alla har. Den städade jag ändå. Eller så här, röjde, kastade 70% av sakerna.
Jag har en hel garderob.
Och det kändes så himla härligt, för sen jag gjorde det och så stängde jag den där lådan och kände mig klar. Och liksom, det är ganska sällan i jobbsammanhang som man känner sig färdig med någonting. Så då blev det någon låda till och någon låda till. Och så vårt hem hade nog aldrig varit så rensat som det var. Men det var nog en del av min liksom, process på något vis. Men som sagt, sjukt mycket Netflix. Och det var jättehärligt. Och det var väldigt härligt att vara hemma när Martin och killarna gick till skolan och jobbet. Och det var härligt att vara hemma när de kom tillbaka hem. Och det var liksom inget önskat kapitel i mitt liv på något vis. Så jag skulle inte önska det på någon annan, för det är fasiken en tuff resa. Men nu vill jag inte ha det ogjort och jag hör att det låter så jävla tuntigt. Men faktiskt inte.
Nej.
Faktiskt inte.
Men sen kom du tillbaka successivt till Tele2.
Ja,
och då, när du kom tillbaka, Då hade det hänt något med ledningsgruppen, eller hur?
Ja, då hade Tele2 och Comhem påbörjat sin resa tillsammans.
Ja, du ser det så mycket som köps
hit. Ja, men det är inte så enkelt. Så här. Men precis det som hade hänt. Så då började jag jobba förbereda för den integrationen. För jag gick inte tillbaka som roll, som chef roll. För affärsområdet, företagsmarknaden. Jag förstår inte hur det här med att så här, människor som utbrända går tillbaka till samma roll. Så, som man förut gjorde på 100% ska man rehabba på 25%. För mig är det liksom, jag är ingenjör, det går inte ihop i min logiska hjärna. Nej. Men så jag rehabbade tillbaka för 25%, så 50, 75 och 100. Och stödet ifrån Tele2 var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Och Samuel, min chef, och Ingrid som var personalchef, och Elle som koncernchef. Alltså var helt magiskt det stödet jag fick. Så det kändes väldigt härligt. Men då kom jag tillbaka och då började man förbereda för samgåendet med Comhem, och så utannonserades den nya koncernledningen, och den bestod till, jag tror det var 15 män och en kvinna.
Mm.
Och där kan man väl gå tillbaka till det här kanske lite så här She's with me, eller där saker och ting kan gå sönder så enkelt som jag var inne på tidigare. Det var lite det som hände. Det bara skedde högst flux och var resultatet 15 män och en kvinna. Och då, det funkade inte för mig. Och det var inte besvikelse att inte en av rollerna var mina. För det var en nivå för högt för mig, eller vad jag ska säga. Men jag tyckte inte det var okej.
Sen dess en nivå för högt för dig, och sen blev du vd på blocken.
Ja, men det var inte självklart att jag skulle vara där. Så det är inte av bitterhet. Så det är inte så, utan det var sorg. För mig var det sorg att det...
Och hon
att
som fick satt ske. För att få minska, men hon var på HR, eller hur, den kvinnan?
Ja, exakt. Så
det var ingen kvinna i någon affärsmässig roll,
nej.
Även om HR är viktigare och börjar bli
en
mycket mer affärskritisk
verkligen,
roll.
Verkligen, men jag förstår vad du
menar. Men ganska så här könsstereotypt ändå.
Mm.
Och då kände du att det här funkar inte
för mig. Nej, men det funkar inte för mig, för då blev det så här, det mappade inte värderingarna för mig längre. Men jag vill också ha sagt att... Sen dess så har Tele2 gjort en brutal resa i att fixa det här.
Mm.
Och gjort jätterejäla insatser. Men det är så synd att man skulle behöva börja om. För att vi hade kommit ganska långt, upplevde jag. Så att det blev en stor sorg.
Och då sa du upp dig, eller?
Ja, och då... Ja,
eller inte
då,
så här på
då
dagen.
Gjorde vi slut, liksom, kan man säga. Och det var ju flera som gjorde slut. Och så blir det ju när två bolag går ihop. Ja, det är ju liksom en av
effekterna
av att två bolag går ihop. Men då slutade jag, och då... Såg jag en annons på LinkedIn om Blockets vd-roll.
Eller? Och då tänkte du, den här söker jag.
Ja, helt crazy.
För att, eller ja, nej, det är ju inte helt crazy. Men det är intressant att du meningen innan sa att det var lite ovanför min, ett steg ovanför. Men du förklarade det sen. Men du bara sökte för... Nu svamlar jag här. Mm. Men att du var affärsområdeschef... Då, eller vad hade du för titel när du kom tillbaka?
Jag var affärschef. Innan jag kom tillbaka så höll jag på att jobba med den här integrationen. Så jag kom ju liksom aldrig tillbaka.
Du hade ingen så tydlig roll då. Nej, men då kan vi ju säga då att du var affärsområdeschef.
Mm, mm.
Och att sen blev du vd för Blocket som liksom är... Vad omsatte de då? 1 miljard? Eller hur var det?
Fast det var mycket mindre än vad det här affärsområdet gjorde. Så liksom i pengar var det här mycket, mycket, mycket mindre resa.
Men det är ett
vd-gig.
Ett vd-gig på ett väldigt, väldigt stort bolag. Med mycket ansvar. Hur många anställda?
Vi är 250.
Ja. Det är ett stort företag att bli vd för.
Absolut. Ja, det som blev liksom så här, det som gjorde att så här, nej, men fasen, det här kanske är en bra första vd-roll för mig. För att så här, det var mycket färre. Det är mycket, 250 personer är mycket personer. Vi var 1200 innan. Liksom. Och 1 miljard, ja, det är jättemycket. Men vi var många miljarder innan. Liksom. Så att så här, numerärerna, eller vad man ska säga, gick ner i Blocket. Men hierarkiskt så var det ju en helt annan slags roll liksom, som vd. Så att, det var sjukvård. Jag minns när jag läste den här annonsen. Så var det var väl så här 7 bullets. Man ska ha gjort det här och man ska kunna göra det här. Och, så här. Och om man ska då raljera lite grann typiskt manligt och kvinnligt. Så tyckte väl jag att här, om jag läste det väldigt ordagrant. Att jag kanske kan 2 av de här 7. Men sen så började jag läsa det lite mer flexibelt. Ja. Och så här, vad har jag för potential? Och då tyckte jag, höfta lite.
Ja.
Och då tyckte jag att jag nog kunde i alla fall 6 av 7. Och sen så gick det där runt lite grann i huvudet på mig. Och det blev lite som, du vet, man hör en låt och den bara fastnar på hjärnan.
Mm.
Och det var det som hände. Så jag mejlade och sa, jag tror att jag är bra för det här. Och så fick jag vara med i processen.
Och det var flera hundra va, som sökte den tjänsten.
Det var många som kände sig manade och kallade tydligen till den rollen. Så det var jätteroligt. Så det var Women's Executive Search som körde den rekryteringen. Mm. Vilket i sig var coolt. Så att, så, och det gick fort så, på några veckor. Så var det klart. Så det var jätteroligt.
Ja, och då hamnade du där. Och hur kändes det? När du väl var där? nu är jag vd på Blocket.
Ja, men då kan man känna sig på, gud, lilla jag, liksom, ska jag få göra det här? Och så kände jag, och jag insåg så här, min första dag, att jag hittade ju inte ens hit. Jag hade ju inte varit i lokalerna, jag visste inte hur det skulle se ut. Och när jag kom in i lokalerna första dagen så var jag, men fy far, och vilken ful matta, vet jag. Jag tänkte, hur hade vi gjort om till två kontoret som var så fint? Och det här var inte omgjort. Men nu har vi gjort om Blocket också, så nu är den där fula mattan borta.
Och nu sitter du och pekar ut genom fönstret här, för vi sitter
jättenära Blocket. Ja,
just nu sitter vi och tittar nästan upp på Blockets lokaler här.
Faktiskt. Ja, nej, men det var coolt, för jag kände ju ingen. Det var styrelseordförande som hade rekryterat mig. Så min första dag på jobbet så träffade jag nya ledningsgruppen. Och andra dag på jobbet så träffade jag alla kollegorna. Och det visste sig att det var en kille liksom i publiken, eller vad jag ska säga, när jag blev introducerad, som var från Västerås. Så jag liksom så här, där sitter Christian Packalén, har han kommit ihåg. Jag är från Västerås. Ja. Så då fick jag så här, det var någon igenkännande så här nickning man fick. Det var häftigt.
Vad tror du gjorde att de valde dig?
Ja, jag tror att det är mitt driv, min energi, ja, min kompetens och det jag har gjort innan och det jag har liksom med mig i bagaget. Men väldigt mycket drivet, tror jag. Och viljan att förändra eller ännu mer förbättra. Liksom, och att,
men potential, liksom.
Ja,
eller hur?
Ja, och man såg liksom att Blocket hade potential. Och Blocket har ju liksom, för mig i många, många, många år varit en fantastisk affär. Det är en fantastisk plattform som gör så himla mycket bra saker för samhället och som liksom bidrar till så himla mycket bra saker och som dessutom tjänar vi massa pengar på det.
Vad har ni, 600 000 annonser ute eller något sånt där? Ja, det är helt sinnessjukt. Helt sjukt.
Vi har över 100 miljoner besökare varje månad har vi haft nu.
Ja, liksom, det är helt sjukt.
Det är helt crazy.
Har det varit mer under corona så?
Ja.
Det
som hade hänt lite med Blocket var att man hade, energin hade gått ner lite grann. Man hade avstannat liksom. Så det behövdes en ny tändning och det var det man såg i mig. Och liksom att, och man hade också en vision liksom inom Schibsted, är väldigt värderingsstyrt och väldigt syftestyrt och så. Och man hade en vilja att Blocket skulle bli det ännu mer. Det fanns värderingar när jag började på Blocket, men de liksom var mer så här skrivbordsprodukter liksom. Medans nu jobbar vi mycket mer aktivt med dem. Liksom. Så att,
Och ni har en jämställd ledning, va?
Mm.
Hade man en jämställd ledning när du började?
Det hade skett förändringar innan jag började på Blocket som gjorde att den hade blivit mer jämställd. Men min uppfattning är att om den var liksom något år innan eller så, att den inte var så jämställd, utan då var den ganska mansdominerad.
Och vad beror det på att man blev, eller att man säger vi nu, men att ni blev jämställda?
Ja, men det var så här, kloka val skulle jag hävda. Att, min rekrytering skedde ju via Women's Executive Search, så det är ju liksom, det är inte hjärnkirurgi som krävs för att förstå att man var ute efter en kvinna på den rollen. Man hade redan innan tillsatt en kvinna på CFO-rollen. Så att jag tror att det var ju medvetet val. Så vill vi leda organisationen. Och Schibsted det är väldigt mycket kvinnliga höga chefer på Schibsted. Så det är helt, det är inget konstigt med det. I Sverige bara så har vi en kvinnlig vd för Svenska Dagbladet, kvinnlig vd för Aftonbladet. Vår koncernchef Kristin Skogen Lund är kvinna, så att Schibsted är
De gör aktiva val för jämställdheten helt enkelt.
Absolut.
Men ni kämpar med att få in mer kvinnor på mellanchefsrollerna, eller hur, på Blocket? Hur gör ni det?
Ja, men där jobbar vi hårt med att så här, dels mellanchefsrollen, men också så här, alltså blocketeers kallar vi oss, alla medarbetare. Och tech, ja, men det är ju ganska många utvecklare som är män. Men de kvinnor som finns vill vi, och som är bra och som vill vara måste, de vill vi attrahera. Så vi jobbar, och även på mellanchefsnivå på alla nivåer. Liksom. Men så det jobbar vi jäkligt aktivt med. Liksom. Vi jobbar med, vi försöker finnas i andra slags, synas i andra sammanhang där vi kan fånga intresse av flera kvinnor. Vi ser till att i rekryteringsprocessen liksom, ha kvinnor som är med och intervjuar, kvinnliga chefer också som är med och intervjuar. Vi ser till att liksom, att när vi skriver annonser, att de tilltalar både kvinnor och män. Vi tänker, så gör vi ju i allt, som även vår produktutveckling och tjänstutveckling ska ju tilltala alla. Diversity och inclusion, det handlar inte bara om kvinnor och män. Liksom. Det handlar ju om att alla ska med. Och tillsammans med olika bakgrunder och läggningar och kön så blir vi liksom starkare och mycket, mycket bättre. Så det jobbar vi hårt med och vi mäter det. Varje månad så mäter vi liksom vilka framsteg vi gör.
Mm. Och för jag har ett citat här uppskrivet, det var därför jag började titta ner lite här i datorn, som jag tycker är, som du har sagt, som jag tycker är väldigt intressant. Och det är så här att blocket handlar så mycket om att göra bra saker. Vårt syfte är att bidra till en hållbar värld med massor av möjligheter för alla. Mm. Det är fantastiskt, det är så många som jobbar på blocket av den anledningen. Mm. Statistiskt sett är vi till exempel många fler på blocket som är vegetarianer eller veganer. Mm. Det är många fler på blocket som aktivt väljer att inte flyga, mer än totala svenska befolkningen. Blocket har gjort mig till en bättre människa under det här året. Mm. Och det tycker jag är häftigt.
Mm.
Är det på riktigt?
Ja, det är på riktigt. Det kan jag inte ge några källor, eller vad jag ska säga, rent statistiskt säkerställda källor. Men absolut, det är på riktigt. Det är på riktigt.
Mm. Och det måste bidra till att få in kvinnor, tänker
absolut.
Jag.
Absolut.
Om jag får generalisera lite.
Jo, men det tror jag absolut. Men det bidrar till att få in jävligt väldigt drivna män som är väldigt syftesdrivna också. Alltså det, jag är, kraften som finns på blocket bland alla blocketeers är liksom som kommer ifrån det syftesdrivna är för mig helt magisk. Jag är, och väldigt, jag är så här, så otroligt positivt överraskad. Och när vi fattar liksom beslut som ligger i linje med det så blir det sån, skapar sån otrolig stolthet. Så här, vi har, ja, nu har vi inte så mycket konferenser och sånt eftersom man förklarliga själv på grund av corona, men så här, vi har liksom veggie first liksom, så på alla våra, när vi ses och när vi har lunchmöten och sånt, då är det vegetariskt först liksom. Och, och det var ett beslut som vi fattade gemensamt som organisation. På, vi hade kick-off precis i februari, så åkte vi tåg gemensamt till Åre och vi abonnerar våra egna vagnar och så här. Så att så här, det är, man drivs, och det är de här små sakerna, men sen hela vår tjänst gör ju fantastiska saker för samhället och för miljön. Men vårt syftesdrivna arbetssätt handlar inte, det är till mångt och mycket miljön, men det finns så många andra saker som handlar om hållbarhet också. Att så här, vi vill genom blocket bostad hjälpa till och se till att det finns liksom att alla har någonstans att bo liksom. Genom blocket jobb, se till att så här, matcha grymma kandidater med grymma arbetsgivare och liksom så här, hjälpa till på den fronten. Så att, så här, vi drivs av att göra mycket bra för samhället. Mm. Och sen såg den här bilden av att den här lilla femåringen får sina första skridskor som någon har haft råd att köpa för kanske 30 kronor utav någon granne snarare än 699 kronor på Stadium. Den är ju så värmande som man svimmar.
Det är
liksom.
Det är jättefint. Det är jättefint.
Men det är en otrolig kraft i det.
Och det här tar ju mig tillbaka till det som du var inne på mycket i början, eller som har varit inne mycket på, det här med värderingar.
Mm.
För det har ju varit genomgående hela ditt avsnitt egentligen.
Mm.
Och att man är, att man har dem tydligt. Det gör ju att man blir mer, tänker jag, mer syftesdriven. Nu bara slänger jag upp en teori här. Och något som jag har reflekterat mycket över, det är ju att sådana här värdeord och sånt, om man tar in en kommunikations- eller en PR-konsult som trycker upp det på så här, ja men du vet, planscher och allt möjligt. Och sen så blir det inte så mycket mer än det. Att det här är våra värdeord. Och så ska man kommunicera dem. Men på något sätt så ska man också knyta dem, tänker jag, till specifika och liksom mätbara beteenden, tänker jag. Så att det verkligen blir på riktigt. Är det någonting du har funderat på, hur ni gör det, eller?
Jo, men absolut. Vi har, om man börjar med den här mätbara aspekten, så har vi gör medarbetarundersökning varje månad. Och då frågar vi ställer frågan så här: ett, tycker du att värderingarna är viktiga för blockets framgång? Ja eller nej? Och nummer två, använder du eller vi våra värderingar tillräckligt i vår vardag? Liksom, använder vi värderingarna i vardagen? Eller är det bara planscher som sitter uppe på väggen? Och där får vi väldigt högt utfall på båda de grejerna. Och det är ju väldigt positivt. Men det kommer ju inte av sig självt. Liksom, utan vi jobbar ju jättemycket med att ta in våra värderingar i beslut som vi fattar. Jag inser att jag går tillbaka till corona hela tiden, men det är väldigt aktuellt. Ja. Och det är min andra dag efter semestern, så det är det som är aktuellt. Men jag tänker på liksom, när vi bestämde oss för att jobba hemifrån. Det gjorde vi redan den 11 mars. Det var innan Folkhälsomyndigheten bad oss alla att göra det. Men för oss var det så här, take responsibility är en av våra värderingar. Så här, ja, men vi kan, därför gör vi det. Så vi kommer inte ta upp plats på tunnelbanan. Liksom, och vi ska göra det vi kan för att inte bli sjuka, så att andra människor som blir sjuka, att det finns plats för dem. Så att, Och så jobbar vi väldigt mycket. Vi öser kudos på varandra. Säger vi, liksom, såhär, vi lyfter och feedbackar varandra. Säger, Sanne, du gjorde sig och så. Så det var väldigt mycket såhär, collaborate som en annan värdering hos oss. Du collaborated väldigt bra. Eller där, så man lyfter och framhäver när människor gör någonting väldigt fint enligt värderingarna. Vi har liksom en fackla som man går runt årets, eller månadens värderingsmedarbetare så att säga, som utses till någon annan kollega som är väldigt, som lever värderingarna väl. Liksom. Jag tror att det viktigaste är att de blir en del av beslutsfattande. Det blir en parameter. Ja, men stämmer det här finansiellt? Är det här ett bra beslut finansiellt? Är det ett bra beslut syftesmässigt, värderingsmässigt? Liksom så här. Det är en otroligt viktig parameter i allting vi gör. Liksom. Så det är ganska coolt.
Och du har ju ett uppdrag att liksom öka, vad var det på 5 år, från 1 miljard till...
Ja, vi skulle 2x, det var en strategi.
Vad blir det?
Nej, man ska dubbla. Ska dubbla pengar. Vi ska dubbla liksom dubbla engagement går inte, för då har vi gått igenom taket. Men liksom så här, vi ska dubbla innovation, vi ska dubbla kraften, vi ska dubbla i hur jäkla skoj vi tycker att vi har gått i jobbet. Liksom så här. Det var hela strategin, liksom, att vi ska så här, dubbelt upp. Så vi ska bli dubbelt så bra i allt.
Och det kommer väl automatiskt när man... Ja, jag har jobbat med människor från början.
Ja, men jag tror ju på det här. Ledarskap leder till bra engagemang, leder till bra resultat.
Nu ska vi faktiskt börja avrunda. För nu har vi... Tiden går fort när man har roligt. Och jag avslutar alltid avsnitten på samma sätt också. Men det har blivit någon sån här liten grej att jag säger det.
Ja.
Att nu ska vi börja avrunda. Mm. Och då...
Tänka på refrängen.
Nu ska vi börja tänka på refrängen här. Och då kommer ju också nästa fråga som jag alltid ställer. Och det är om du känner att vi har missat någonting nu som du vill prata om. Känner du att det är något vi inte har lyft upp?
Jag tror det är väl lag om man får ha något så här medskick. Jag vet inte om det är rätt att göra det nu eller inte. Men det är så här... Att inte... Jag tror inte att lösningen på jämställdhet framåt är att... Kvinnor ska sätta på sig kostymer och se ut och bete sig som män. Utan vi behövs ju för dem vi är och män behövs för dem de är. Och det är ju när vi är tillsammans som det blir bra. Och jag tror att, så här, att det är så himla viktigt för alla att våga vara sig själv i det. Och känna sig trygg i det man själv står för. Jag spelade golf här om veckan med... Jag och en kompis och blev ihopparade med ett annat par. Och tjejen var höggravid. Så sjukt coolt att gå och spela golf när hon är höggravid. Och då så frågade hon länge om hon skulle vara borta från jobbet. Och sa, men jag tänkte nog gå tillbaka och börja jobba redan i april. Och det var inte för att killen skulle kunna vara pappaledig. Utan det var så att man vill inte missa så mycket på jobbet. Och man vill liksom inte... Skit i det, jobbet finns kvar. Liksom, gå inte tillbaka för att du känner någon press för att du är rädd att missa någonting något tillfälle. Utan så här, gör det du känner är rätt. Vill du vara hemma 1,5 år eller 7 år eller 3 veckor? Så här, gör det som känns rätt.
Mm.
Inte det som du tror förväntas av någon annan. Och jag tror att det är nyckeln till så himla mycket faktiskt.
Ja det är superviktigt. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack själv.
Det var jättekul att ha med dig.
Detsamma, kul att vara här.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni prenumererar på podden efter allt tjat ifrån mig. Och på onsdag så kommer det såklart som vanligt ett nytt spännande tipsavsnitt. Så jag hoppas ni får en bra vecka.